Välkommen! Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi, Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Nyfiket och noggrant och med blicken inriktad på vilken visdom man skulle kunna hitta i de här urgamla texterna. Min samtalspartner heter Benjamin Gerber och jag heter Miriam van der Falk. Du hittar alla avsnitt som ljudfiler på filosofensbibel.se. Och de senaste 4 avsnitten finns dessutom på YouTube. Sök på Filosofens Bibel eller prenumerera på Filoprax kanal. Och nu, Andra Moseboken, kapitel 1.
Ja, ska vi säga några ord om Andra Moseboken innan vi sätter igång med den? Eller ska
jag vet inte.
Ta det som det kommer.
Ja. Exodus, Andra Moseboken, Exodus, Israeliterna förtrycks i Egypten. Det är det jag ser här nu. Ja. Jag ser också namnet Moses, höll jag på att säga. Men det gjorde jag inte.
Men i min variant, i Time, så finns det ju en hel essä innan det börjar.
Mm-hmm.
Om vad det är för bok.
Ja.
Och sen en liten mini-essä som fortsätter liksom... för att sätta det i ett sammanhang.
Mm.
För att vi ska verkligen Shemot förstå vad som
heter
den
också där, ser jag.
Ja, Shemot, precis. Ja. Och det kommer ju sig av det här namnet. Första
jo!
Orden.
Just det. Just det, för böckerna heter ju inte första, andra, tredje, fjärde, femte Moseboken. Och de heter inte heller Genesis och Exodus.
Nej,
utan de heter de latinska namnen. Det första ordet i första kapitlet.
Ja, första utmärkande ordet.
Aha,
okay. För att Ve'ele, om du läser första, versen där.
Detta är namnen meningen. På Israels söner.
Ja, det är första meningen. Mm. Ve'ele Shemot Bnei Israel.
Ja, precis. Och Ve'ele, dessa. Det är inte så utmärkande. Det kan vi...
Nej, men Shemot,
det.
Namnen.
Mm.
Och det är alltid så fascinerande, tycker jag, hur man i den judiska traditionen tar det första utmärkande ordet i början av veckoavsnittet, för man delar in det i veckoavsnitt hellre än kapitel.
Just det.
Och första utmärkande ordet i boken.
Mm.
Och det är namnet på hela verket. Och jag tror liksom inte att det skulle funka så bra om man tog någon bok av, till exempel Fjodor Dostojevskis Idioten eller Harry Potters där din bokhylla
här. Eller några andra underbara verk.
Dostojevskis bredvid Harry Potter, ja precis. Men om man skulle ta det första utmärkande ordet av det kapitlet, vilket kapitel som helst, så skulle man inte kunna säga att det här ordet säger någonting om hela kapitlet.
Nej, precis.
Men just det här namnet Shemot, namnen.
Namn. Och då kan vi också säga en gång till att första Moseboken heter Bereshit, i begynnelsen.
Ja.
Och det är ju en väldigt, man måste sammanfatta i ett ord.
Så är det ju.
Så är det här.
Ja. Och Genesis är ju en översättning av det.
Ja, just det.
Också. Precis. Så de hakar på det där. Men det heter ju Exodus på latin.
Ja,
uttåget. Precis. Ja. Men Shemot, namnen, kan man tycka är lite... Ja, vad är utmärkande, eller vad är beskrivande för det ordet i det här sammanhanget? Om jag säger namn, vad associerar du till det?
Det är till exempel, det är min första association. På grund av en bok som jag läste igår kväll, det är då det förbjudna namnet som man inte får uttala, nämligen Guds namn.
Ja.
Det är det första.
Eller Voldemort.
Eller Voldemort, just det. Men det får man, för det är en annan omvänd princip där.
Precis.
Och sen så tänker jag också på Shemot. Shema är ju att lyssna, och då tänker jag namn, att höra, lyssna, att detta hänger ihop på något sätt. Det är det man kallar, det man talar och skapar och sådär.
Mm.
Ja.
Och jag menar också idén om ett namn.
Ja.
Men ditt namn är Miriam.
Mm.
Det var inte alltid Miriam, va?
Nej, just det. Nej.
Det är ett namn som du själv valde.
Ja.
Och
je m'appelle, jag kallar mig Miriam.
Ja. Och vad innebar det för dig att bli Miriam?
Ja, det har jag ju funderat på nu i 20 år.
Mm.
Ja, det är ju på något sätt det här, ja precis, det var där. Oh, det är det här, just det. What you name, you invoke. Det är en princip som jag tänker på ofta. Mm. Jag har också tänkt på mitt eget namnbyte då.
Mm.
What you name, you invoke. Så att jag försöker vara, jag framkallar Miriam och försöker vara Miriam.
Mm.
Men det är ju inte någon annan Miriam, utan det är jag Miriam som jag önskar vara.
Ja.
Ja.
Du vill forma, det är en process att forma dig själv.
Ja.
Till att bli.
Ja.
Miriam.
Ja. Ja. Är det det vi ska läsa om här?
Ja, det tror jag faktiskt. Det handlar om en process. Det handlar om identitet skulle jag säga.
Mm.
För det är ju när man säger jag är Benjamin, när du säger jag är Miriam, så är det är inte bara att säga jag heter, men på något sätt namnet är en representation, en ikon av vem du är.
Ja, precis. Och då kan man ju också förstå att popstjärnor måste ta ett artistnamn. För det är ju också att beskriva att det är någon annan som jag spelar just nu. Eller ja. Det är den här rollen jag går in i just nu. Det är inte samma som vaknar på morgonen och hemma hos mig. Liksom. Det är någon annan som står på scenen här.
Ja.
Ja.
Jag tänker på till exempel Reginald Dwight.
Mm.
Som liksom...
Mark Twain.
Nej, det är Samuel Clemens.
Aha.
Men Reginald Dwight.
Ja.
Vet du vem det är?
Nej.
Elton John.
Oh.
Ja.
Ja.
Men på något sätt, Elton John, Reginald Dwight, liksom, Reggie,
Dwight,
ja precis, det är något Dwight. Sånt, eller Freddie Mercury, va?
Just
han hette ju, kommer inte ens ihåg vad, någonting persiskt, så Farouk, kommer inte ihåg, men precis, sådana saker liksom, att man tar det här namnet, man gör det här är en representation, så i det här fallet, så att det börjar med namnen, säger ju också någonting, för att om jag ska säga någonting om hela boken, så är det att, jag skulle säga mer än någon annan bok i Toran, så innehåller Shemot de element som utgör Israels identitet.
Mm. Oh. Ja.
Mm. Så det är mycket.
Så bara kolla hur lång den här boken är.
Oj, ja.
Den var inte lika, eller?
Inte lika lång.
Nej, den var inte
lika. Jag tror det är 40 kapitel.
Ja.
Vi ska hoppa.
Den har redan slutat. Ska vi kolla.
Ja, det är 40 kapitel,
ja. Mm. Ja, där var det.
Mm.
Okej.
Så att det är i alla fall 10 mindre.
Ja.
En första Moseboken.
Ja, men det,
så att,
det klarar vi det här, vet
du. Det är mycket att bita i.
Ja, men det kan vi.
Mm. Vi klarar nog av det.
Yes, yes. Jag börjar nu med en gång, så får vi se hur många år det tar.
Ja.
Israeliterna förtrycks i Egypten, det är alltså Bibel 2000-överskriften här då.
Mm.
Detta är namnen på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sin familj. Ruben, Simon, Levi och Juda, Issaskar, Zebulon och Benjamin, Dan och Naftali, Gad och Asher. De som härstammade från Jakob var sammanlagt 70 personer. Josef var redan i Egypten. Precis, men det här kommer vi ihåg. Typ.
Ja, det här är en liten recap.
Ja, precis.
Om man hade glömt vad som hade hänt och var de hade hamnat och vilka som är där.
Ja.
Ja, och det är också intressant att den totala mängden i hushållet är ju 70 personer.
Ja.
Som är 12 söner, fruar som kanske inte räknas i antalet, men som söner speciellt räknas in. Och det är 70. Så det är en tapper skara.
Varför är inte Josef med i den här
är han inte
uppräkningen? Nej. Han kom senare. De kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sin familj. Ruben, Simon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, Asher. Det är ju 11.
Mm.
De som härstammar från Jakob har samlat 70 personer. Josef var redan i Egypten.
Ja, det har du förklaringen.
Ja, men han är ju inte med i...
Han var inte i skaran
som kom. Han kom inte.
Nej. De var 70 som kom.
Ja.
Josef var redan där.
Ja, precis.
Mm. Precis.
Ja.
Ja.
Ja. Just det. Mm. Mm. Ja, men då var det utrett. Så dog Josef alldeles i förra kapitlet då. Och hans bröder och alla deras samtida. Okej, allihopa dog.
Mm.
Ja. Men israeliterna var fruktsamma och förökade sig. De växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. Oj!
Mm.
Hela Egypten där.
Mm. Och den meningen tycker jag är ganska talande. För
ja.
den innehåller lite märkliga formuleringar på hebreiska.
Mm-hmm.
Och vnei Israel, Israels barn, Peru, vi Yishletzu, vi Yirbu, vi Amsu, vi Mod, med Od. Så det är alltså, när de har de här verbserierna,
ja.
Serieverb, så är det väldigt, på något sätt, det skapar en intensitet
ja.
I beskrivningen.
Mm. Och så får man lust att koda av lite så här. Vad var första bokstäverna? Vad blir det om man sätter ihop dem baklänges?
Ja, det är din bokstavstrogenhet. Du älskar dina bokstäver.
Det gör jag.
Ja, precis. Ja. Ja, vad är det numeriska antalet? Värdet, hur ska man räkna ihop dem? Precis. Ja. Men det får du jobba på. Vad jag ville säga om det här är Peru är fruktsam. Vad är Shretsu? Att liksom bli många,
ja.
Alltså att svärma.
Mm.
Vad ger bo? Att det är samma verb som rav, att bli mycket, stor.
Ja. De växte till längd, och blev talrik.
Samma rot som rabbi, mästare, liksom stort.
Ah.
En storhet, ah. va? Vad ger bo?
Oh.
Vad jamsu? Mm. Och de spred ut sig.
Mm.
Bim odd med odd. Med odd med odd. Alltså mycket, mycket.
Mm.
Så man använder alltså 5 ord. Sista ordet använder man 2 gånger för att poängtera.
Ja.
Att det här var en enorm ökning.
Ja.
En enorm... Det här var inte bara vanlig... Liksom, så fick de barn och deras barn fick barn. Nej, det här var...
Ja.
Det är nästan... Alltså de använder ett ord... eller flera ord, men ett ord speciellt. Vad gishresu? Att svärma.
Ja.
Vad får man för associationer med
då
det?
Då tänker man, dels tänker man, man får inte äta saker som svärmar.
Ja.
Men då är ju kosherreglerna.
Mm.
Och sen tänker man också de här otäcka gräshopporna som svärmar och var en plåga i Egypten. Och nu gör de det.
Exakt. Nej, men så det är en enorm just svärm.
Ja.
Det här är insektslika.
Ja. Men varför är det är ju en plåga. Är de en plåga i Egypten? De uppfyller hela landet, men det fanns hela landet uppfylls av dem. Det var inte med i den meningen.
Som du nej, alltså, ja, alltså det står att hela bimod mod vad timale haaretz otam. Alltså att landet uppfylldes av dem.
Uh-huh.
Ja. Så där finns det med. Men vad den på något sätt vill visa är att det här var en explosionsartad ökning.
Mm.
En onaturlig till och med, eller övernaturlig ökning.
Uh-huh.
Ja, och det är en legend som jag tycker är lite... Men när man försöker förklara matematiskt, för att när man tittar på hur många de var när de gick ut från Egypten ett par hundra år senare, efter slaveriet, så var de... Alltså från 70 personer som kom dit så var de 1,5 miljon som gick ut.
Mm-hmm.
Och om man ska försöka förklara en sån befolkningsökning så måste man matematiskt till att varje familj fick liksom 8-10 barn eller något sånt.
Mm.
För att exponentiellt
ja.
Förklara den här enorma ökningen.
Ja. Då måste jag måste bara inflika detta då från den här boken jag läste igår.
Mm. Vad var det för bok?
Jonathan Goldman, The Divine Name.
Okay.
Han håller på med ljudhealing, healing med ljud.
Okay.
I sen typ 40 år eller någonting. Så jag är väldigt, jag hade aldrig hört talas om honom, men tydligen extremt avancerad och vida spridd. Men hur som helst, han skrev en liten fotnot att om någon av de egyptiska faraonerna som man inte har vetat någonting om fram till för inte alls så länge sedan när man upptäckte en stad. Och det var någon farao som gick under namnet Amenhotep den fjärde, men som hade också något annat namn. Och en del forskare menar att det var Moses som var den här faraon. Och att det var, för dem, denna var, det var den faraon som ville förespråka att det bara fanns en gud. Och därför fördrevs han.
Just det.
Och han alla fokuserade. De 1,5 miljonerna, så kopplar man ihop, är det samma sak? Är det Moses som är den här faraon? Som, och det, är det alla dem, så är det då alla de här, alla ättlingar till de här 12 sönerna plus alla andra följare som också menade att det bara fanns en gud. Är det alla dem tillsammans? Jag skulle bara stoppa in det som en parentes här.
Jo, men det finns, och det finns en enorm mängd olika teorier kring vilka de här, alltså om man kan hitta israeliterna, en sån här enorm. För det är en sak om man har en berättelse om Josef som kommer upp sig, och så kanske han kommer med i de officiella historieskrivningar, kanske inte. Men om man har ett samhälle som har förslavat 1,5 miljon människor som sen bara liksom tack och hej, nu lämnar vi. Det borde ju lämna en viss avtryck av sig i narrativet, i historieskrivningen. Eller så finns det andra som säger att nej, men det var ju så förutmjukande att de såklart inte ville låtsas. De ville låtsas som att det aldrig hade hänt. De ville bara skriva om sina segrar och inte förluster.
Ja, okej. Ja, jo.
Men det finns en massa teorier, och det här är ju såklart en av dem. Jag skulle väl säga, som jag har sagt tidigare, teorier i all ära. Mycket intressant att jämföra och se om det finns några belägg och så. Men vi kommer ju aldrig veta säkert.
Nej, det är precis. För mig är det också den hermetiska innebörden. För hur jag tolkar detta, vad det betyder för mig. Mm. Det är så, det är det som är min synvinkel.
Mm. Ja,
eller min invinkel.
Ja, exakt.
Ja.
Men i alla fall, så de blev så många att de blev en plåga.
Mm.
De blev irriterande för, och det kan man ju se, alltså den här väldigt mänskliga tendensen till xenofobi.
Mm.
Helt plötsligt så överallt jag tittar så människor klädda på ett annat sätt än jag är van vid.
Mm. Jag tycker inte om det.
Nej, precis. Vad är det här för folk eller kultur eller subkultur? Vilka tror de är? Varför kan de inte klä sig som folk?
Mm.
Och det här är ju på något sätt, man märker ju inte av folk som klär sig som alla andra. Men om de helt plötsligt börjar klä sig annorlunda, eller helt plötsligt kommer en ny grupp som märks, så liksom bara, usch, vad är det här för någonting? De omkullkastar den rådande ordningen.
Det är fult.
Passar inte in.
Mm.
Så att det finns ju där, och på något sätt texten i de här verbserierna säger att de ökar och de blir många, de svärmar över och allt det här. Att de är en irritation, kanske mer än vad de själva inser, att de lever där och de är inte en naturlig del av demografin. Och sen i nästa mening.
Ja, precis. Nästa mening, ja.
Ja.
Ja. Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef. Den mening som man uppenbarligen kan skriva en doktorsavhandling om.
Ja, som min bror berättade om.
Ja.
Och vad kan man läsa in i den meningen?
Om vi tar så här. Han sa till sitt folk, israeliterna har blivit för många och för starka för oss. Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu flera.
Ja.
Och blir det krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sen ge sig av härifrån.
Mm. den här femte kolonnar konceptet va? De är ett inhemskt hot mot oss.
Ja.
De är inte lojala.
Och sen ger sig av härifrån. Kämpa mot oss och sen ger sig av. Med våra grejer då, eller vad är det de...
Med våra grejer, eller på något sätt, de är ju in på oss. De är ju en del av det här samhället, fast inte en del av samhället.
Precis. Och blir det krig med någon annan utomstående, så kan de som är här inne och borde vara på vår sida, då kan de vara så här. Så blir det bara, vi förintas. Det är skräcken kanske. Okay.
Precis. Ja. Och vilka vi är urholkas. Ja. Det behöver ju aldrig vara baserat på någon reellt hot. Men det räcker med på något sätt. Ofta så ser man med de här tyrannerna och de här människorna som har rasistiska koncept. Att det är ofta en projektion av deras egna mörkare sidor.
Ja.
Om jag vore en främmande i ett främmande land, så skulle jag vilja förråda liksom makten och ta över och göra mig till herre på täppan. Så det vill de säkert göra.
Ja.
Och inte tänka sig att de här kan vara välvilliga.
Ja. Nej, precis. Ja. Ja, om jag hade bott, jag har ju bott i många olika länder och jag har gjort mitt allra yttersta för att bli en av dem, prata likadant och inte ha någon accent alls. Ja, men det är bara, då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef, för det är ju en annan poäng här, att det har funnits en Josef som har räddat egyptierna.
Ja.
Men det här minnet är borta.
Mm.
Så en av de här som han nu upplever som ett sån här inre yttre hot som kommer att sätta som inte är på vår sida.
Mm.
Liksom.
Och är han antingen så är det att han kommer till makten.
Mm.
Och det kan vara en ny dynasti.
Ja.
Och ofta med dynastier så vill man ju rensa bort den gamla dynastin.
Ja, precis.
För de utgör ett hot.
Ja.
Så i så fall, jag vill inte veta av Josef.
Nej, precis.
För han och hans folk var lojala mot de som jag har rensat ut.
Ja, typ allt som ni gör. Nu ska vi göra tvärtom som en barn mot sina föräldrar ibland.
Mm.
Jag ska aldrig!
Ja, precis. Allting måste ut, allting måste bli nytt och bort med det gamla. Eller så kan det vara att det är en historielös kung.
Mm.
Någon som kommer till makten och bara liksom, ja, jag vet inte, vad gör de här folket här? Varför finns de ens här?
Mm.
Vad har de med Egypten att göra? De har ju aldrig bidragit med någonting.
Ja, precis.
Medans vänder man tillbaka bladet så ser man hur själva kungamakten i Egypten hade inte varit så stark och så central för att kunna förslava dem. Mm. Om inte Josef hade försvagat alla andra maktbaser i Egypten.
Just det.
Och förstärkt kungen
genom
det här svälten och
så. Ja. Och de här också med, liksom, med Guds hjälp så här, på ett sätt som man hade inte kunnat göra bara genom att vara listig.
Mm.
Utan det var någon speciell sorts hjälp som kom bara genom Josef.
Mm.
Ja.
Ja.
Han var väldigt speciell hjälpreda.
Ja. Och sen så får vi komma ihåg när Josef presenterar sin far och sina bröder för Farao, den som han jobbade för, så säger Farao, jaha, ni är boskapsskötare.
Just
super,
det.
Jag behöver en massa boskapsskötare. Kan inte de jobba åt mig?
Ja.
Så har vi liksom hela familjen med i dynastin och liksom och så. Men det nämns aldrig igen. Det står inte att Josef översatte det här erbjudandet till sina bröder.
Mm.
Utan det står att han såg till att de fick en speciella städer där de skulle bo avsides från alla andra.
Mm.
Och att på något sätt hans avsikt var att lyckas personligen inom Egypten.
Mm.
Men aldrig bygga för att integrera dem.
Precis. Och hela tiden var det här, vi ska till ett annat ställe.
Ja, det är ju det sista han säger när han dör. Se till när ni, inte om ni, när ni lämnar Egypten, den dagen kommer, se till att inte lämna mig kvar.
Ja.
För jag hör inte heller till Egypten.
Mm. Precis.
Så integration måste ju gå åt båda hållen. eller så kan man säga att de integreras till viss del, men de assimileras inte.
Mm.
Och det är också en knepig balansgång.
Ja, det är
de blir inte djupt.
Nej, precis. Men det är lite var och en seviga balansgång, vem man än är. Att veta var ens egna gränser går. Vem är jag och vem är det? Ja, och så vidare. Apropå namn och liksom artistnamn eller vad man ska säga. Vilka roller man spelar.
Definitivt.
Ja. Okej, om det blir krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sen ge sig av härifrån. Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses där farao hade sina förråd. Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de och desto mer bredde de ut sig så att egyptierna kände sig hotade.
Mm. Och det här är ju också, alltså i så korta meningar så beskriver den här texten en otroligt fundamental aspekt av det mänskliga psyket, skulle jag säga. För att de förtrycker de här, de sätter fogdar över dem.
Ja, det här visade ju Freud mycket tydligt vad som händer.
Jaså?
Allting som man försöker trycka under bubblar ju upp. Blup, blup.
Mm.
Ja.
Och ju mer, jag brukar ta den jämförelsen att om man sätter liksom inbrottslarm och galler på sina fönster och gör allting för att skydda sig själv, så blir ofta resultatet att man känner sig mindre trygg.
Ja.
Man påminns hela tiden om hotet.
Ja.
Och på något sätt i det här fallet, så ju mer de försöker förslava och förtrycka och kuva sina fiender, som egentligen aldrig har agerat fientligt mot dem, desto mer rädda blir de för det här hotet.
Ja, exakt. Det är väldigt, väldigt roligt. Och de verkar inte, de blir bara fler och bredde ut sig. Och mådde inte alls dåligt.
Nej.
De bara, okej, ska vi gå och göra sån här slavarbete idag? Då gör vi det då.
Mm. Och den här enorma frustrationen. De borde ju minska, de blir bara fler. Det här är en konspiration, det här är hemskt. Och propagandan måste öka. Retoriken måste bli hårdare. Man måste måla dem som de mest liksom avskyvärda. Göra dem till plågor, göra dem till insekter. Mm. Det är väldigt, och det finns många jämförelser som har gjorts i modern tid med hur nazisterna i sin retorik gjorde för att, ja, men om vi får komma ihåg att de tyska judarna på 20-30-talet var de bland de mest integrerade judarna i hela Europa.
Ja.
I den tyska befolkningen.
Mm.
De kände sig som en del av den tyska befolkningen. Och de talade perfekt tyska. De hade vanliga civila jobb. Det var högre mängd blandäktenskap och så vidare. Men det var inte en tröst emot antisemitismen.
Ah, just det.
Det gjorde ju saken bara värre. De har ju nästlat sig in. Vi måste komma med lagar som förbjuder blandäktenskap. Vi måste förbjuda judar från att anställa icke-judar så att de inte kan få sympatiska åsikter om dem och så vidare. Vi måste, alla de här Nürnberglagarna och den här alla de här åtgärderna som nazisterna gjorde från 33 när de tog makten. Jag menar, vi tänker ju på förintelsen.
Mm.
Men från 33 till 39 så var det ju, jag menar, det är 5 år, det är en, 6 år, det är en lång process där de dehumaniserade och skilde judarna från den övriga befolkningen. Så att inte gemene tysk kunde säga att jag känner judar, jag gillar judar, jag har ingenting emot judar. Och de som gjorde det blev ju också hotade och satta i fängelse för om de verkade emot nazistpartiet. Så det var en process att på något sätt tvinga isär befolkningarna.
Mm.
För de får inte blanda sig. För om de blandar sig, då kommer de se varandra som människor.
Mm.
Och det är inte bra.
Nej, precis. Jag drar en massa små parallelltrådar i huvudet här.
Ja, så.
Ja, nej, jag måste baka. Det måste bakas lite. Okay. Om lite. Jag jobbar på att det här med paradoxalt seende, jag vet inte vad man ska kalla det. Men att kunna se motsatta sidor av samma mynt och kunna se hålla båda som båda synvinklar samtidigt.
Vad menar du då?
Nu, det jag tänker på nu är då corona och vaccin och media och allt detta försöker jag stoppa in i den här, försöker läsa samma historia på, med de här orden.
Mm-hmm.
Men jag har inte riktigt fått fast vad jag är ute efter den. Så det måste bakas lite till.
All right.
Ja.
Ja. Men jag får inte jäsa för mycket, för det ska vara ojäst när man lämnar ut den.
Okej. Just det. Ja, det får jag komma ihåg.
Men vi har inte kommit dit än.
Nej, det har vi inte.
Nej.
Utan nu är vi här.
Ja.
Ju mer de bredde ut sig så egyptierna kände sig hotade. Ja. Israeliterna tvingades till slavtjänst och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten. All denna slavtjänst som de tvingades till.
Ja. Så det var inte bara liksom, nu är vi slavar, nu ska vi ut och jobba.
Nej, deras liv förbittrades. Tung arbete, slavtjänst, lera, teger, fälten. Ja, okej.
Okay. Och det här sätter man väldigt mycket fokus på i att beskriva och förstå förslavandet.
Mm.
För att det handlar inte bara om det fysiska slaveriet, utan det handlar ju också om att förutmjuka, att dehumanisera.
Mm. Precis, och ta bort din egen tilltro på att du kan, dina tankar stämmer, liksom, att man gör om någons värld.
Mm.
Så, nej, så här är det.
Ja.
Ja,
och berövar dem självbestämmande, berövar dem dignitet.
Ja, precis. Man gör det och sen så har man ingen dignitet och självbestämmande plötsligt.
Nej.
När man har gått på det, ja.
Och det är också väldigt intressant. Jag menar, nu lever vi ju en tid där man pratar väldigt mycket om just Black Lives Matter och rasism och vad det betyder med de här strukturella rasism och så vidare. Hur ett samhälle skapar en underklass. Och det finns en väldigt intressant bok som precis kommit ut. Jag har inte läst den, men jag hörde flera intervjuer med författaren, som en journalist som heter Isabel Wilkerson.
Mm.
Och hon skriver om cast, alltså att och jag tycker det var väldigt väldigt intressant perspektiv som hon kommer med när hon säger att hellre än att hela tiden prata om rasism och att människor som uttrycker sig på ett sätt som förstärker sig de rasistiska strukturerna är rasister, så skulle hon vilja föreslå att man ser på det som man gör på det indiska kastsystemet.
Ja.
Där man har man har olika kaster i samhället, och man är född i sin kast. Och de som är som är längst ner, som heter kastlösa förut, eller nu kallas de för Dalit tror jag det är, det var väldigt intressant, för hon var på så här konferenser i Indien med folk som jobbar emot kastsystemet.
Mm.
Och även där så kunde hon, utan att hon kunde se skillnad på dem, i ansiktet eller i kläderna, så kunde hon se vilka som var av det lägre kastet eller det lägsta kastet och vilka som var högre kast. I hur de uttryckte sig, i hur de vilka ord de använde, vilka hur de stod och hon menar liksom att vad man har i det amerikanska systemet som var baserat på slaveri och på väldigt rasfokuserade idéer egentligen att skapa en bild av att de här människorna är en del av ett lägre kast och de förtjänar att vara en del av ett lägre kast. Det är naturens ordning och på alla möjliga sätt så ska de inte få inkorporeras i det normala samhället. Och om de inkorporeras i det normala samhället så måste man säga, åh vad fint att du får sitta här vid bordet med oss. För du är ju så där.
Så här var det, det är ju samma som i feministdiskussionen på 1900-talet. Och det var ju jag 20 när det slutade. Så det kommer jag ihåg väldigt, väldigt tydligt. Har du gjort det så här? Kan du göra detta? Du som är tjej. Och, du vet. Så att det finns ju på många...
Det är roligt med en kvinna som faktiskt precis. Läser
böcker. Hur upplever du det här som är... ja. Så det har vi... Det finns ju det här... Att vi har strukturer i samhället, det är väl ingen som säger nej, det har vi inte. Utan det vet vi att vi har. Men vi kan ju också se att de kan förändras. Det tycker jag är det allra bästa med detta. För det är inte så likadant som för 20 år sedan.
Nej.
Och detta kan också ändras. Och detta kan, men jag tänkte... ett annat kastsystem som är nytt i Sverige är ju tiggarna. För de fanns inte alls. För inte alls länge sedan då. När min stora dotter, som är 12 nu, när hon var liten så fanns det inga tiggare. Men nu, och det tänkte jag nu när jag gick förbi och handlade. Så jag tänker på det jätteofta. Och det var precis denna samma tanke som vi tog upp nu. Den här när man tar bort någons rättigheter. Och sen så plötsligt så har du inga. Så upplever du själv att du inte har några. Och då sitter du där och har inte en uppfattning om dig själv. Som att det är möjligt för dig att resa dig ur detta. Och det är möjligt. Jag fick en sån här lustig tanke. Så här, det var en annan tiggare nu nämligen. Den som brukar vara där som har varit där i 4 år eller någonting. Så tänkte jag, var är hon någonstans? Hon heter Maria, det vet jag, för jag frågade en gång. Det var ungefär så mycket svenska hon kunde då. Typ. Så tänkte jag, var Maria är någonstans? Så tänkte jag, vad tänker hon då? Vad har jag lärt mig på min tid i Sverige? Och det här är ju en sån här, det var ju en sån här lustig idé i huvudet som har ploppat upp. För det är ju en sån fråga som man frågar någon som har varit på och pluggat i något annat land. Liksom. Vad har du lärt dig på den här tiden? Hur var det? Hur skulle du sammanfatta? Vem är du nu? Hur har du förändrats på den här tiden? Men vi skulle ju kunna ställa den frågan till en som har suttit utanför Willis i 4 år också. Och sen inte gör det längre. Vad har detta hänt? Men samtidigt som man ställer den frågan så hör man liksom att svaret är lite så här. Kom igen, vad är det för fråga som du ställer till en tiggare? Det har inte blivit bättre. Hon har fortfarande ingen känsla av att hon har någon makt i sitt eget liv. Du vet, och det här det är väldigt det är intressant. Jag gillar ju när jag bara låter tankar komma och gå och sen så kolla vad det betyder. Efteråt liksom, fundera på vad det är för tankar jag fått. Och det är det jag gör nu, i det fall det är någon som undrar. Så, ja. Vart ska vi... Har du någon kommentar på detta?
Ja, men jag tänker alltså... Det är...
Att förslavas.
Ja, precis. Och det är både... det ser man också i hela den här diskussionen om rasism och Black Lives Matter, att jag tycker det är väldigt svårt att hitta en bra balans för att de som på något sätt vill jobba och så att säga vara aktiva i kampen mot rasism som inte själva är utsatta för det kan ofta med de allra bästa avsikterna ändå hamna i en situation där liksom, men vem tror du att du är? Den stora vita räddaren som ska komma in och plocka upp mig ur fattigdomen eller något sånt. Eller så går du tillbaka till ditt liv och ditt fina hus och, då, och jag sitter kvar här och tigger. Så. På något sätt de här, det är väldigt svårt.
att
kunna skapa en balans för att möjliggöra. Och ju mer forskning som har gjorts om, också om de ekonomiska skillnaderna i människors situation, så visar det också att växer man upp i en värld där på något sätt man kan när som helst hamna i total utanförskap, man har inte ens en förhoppning om att man ska samla ihop till att kunna hyra i andra hand för att kunna få ett bättre jobb, för att kunna hyra eller för att kunna köpa bostadsrätten. Det finns inte de systemen, det finns inte de koncepten i ens värld. Jag kommer ihåg, jag pratade med en romsk kvinna som är sociolog, socialarbetare, och hon sa att hon berättade att hon var den första i sin familj som lärde sig läsa.
Mm.
Hennes föräldrar hade aldrig fått lära sig läsa. Så gick det upp för mig vilken enorm arbete som det var för henne att på något sätt ta sig dit hon är idag, samtidigt som hon inte vill mista sin koppling till sin kultur och sin bakgrund.
Mm.
Och hur gör man när man ska göra det? Så det är fascinerande om vi tittar på hur egyptierna på något sätt skapar det här utanförskapet och skapar ett kastsystem. Och sen visar det sig också när israeliterna är långt, långt utanför Egypten, så finns det alltid den här på något sätt. Vad gör vi här? Vi vill inte ta på oss ansvar. Det var bättre förr. Kan vi inte åka tillbaka till Egypten?
Ja.
Så det är jätteknepigt.
Ja, hela livet är ganska knepigt. Och hur gör man om man vill göra, liksom föra världen framåt? Och sen så är det någon som tycker att man sitter ändå där och bara är vit och så. Och hur ska man, när man ska... Ja, när ska man vara aktiv, när ska man vara passiv, vilken väg ska man gå, när ska man prata, när ska man vara tyst? Det är alla de här...
Och det finns inga tydliga regler eller riktlinjer. Det finns inte heller, jag menar, en person kan tycka att det man har att bidra med är jättebra, med en annan person ryter och säger, vem tror du att du är? Och så
jaha,
vad ska jag tycka då?
Ja, vilket var det? Var jag bra eller var jag inte bra? Och sen, men det är ju lite det här vi gör också med den här boken då, va? Att vi kollar lite, vad de här berättelserna, hur kan vi applicera dem på, vad betyder de och vad betyder de i det här dagsläget? Vad betyder de för hur jag ska agera just nu? Så det, då har vi lite här då. Precis, de tvingades till slavtjänst. Och sen kommer det här. Kungen av Egypten talade med de hebreiska barnmorskorna. En hette Shifra och den andra Poa och sa: när ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid förlossningen, så se då efter, är det en pojke ska ni döda honom. Är det en flicka får hon leva. Jaha, säger kungen det.
Och det här är, det är också en intressant tvetydighet i texten. För det står... Vayom Melech Mitzrayim, kungen av Egypten, sa Lam Yaldot Ha'ivriot, alltså till barnföderskorna Ha'ivriot, så det kan betyda de hebreiska barnaföderskorna, eller så kan det betyda barnaföderskorna för hebreerna.
Ja, precis.
Och de har egyptiska namn, Shifra och Poa är egyptiska namn.
Okej.
Så det kan ju eller här står det, the name appears in a list of slaves attached to an Egyptian estate and is indicated Asiatic. It comes from the Semitic root meaning beauty. Här hade jag fel. Det var inte egyptiska namn, utan Opua, this name apparently meaning young girl, is attested on documents at Ugarit ancient Canaanite city whose buried library was discovered in 1929. Midrashic tradition identify these two women with Jochebed and Miriam. Miriam. För vem är Miriam i den här berättelsen?
Moses syster.
Ja.
Ja.
Och Jochebed är Moses mamma. De kommer in i andra kapitlet här. Så det finns en midrash som menar att Shifra och Pua var de namnen egentligen som de hade. Kanske det var inte deras hebreiska namn, men att det var Miriam och Jochebed, mamma och dotter. Men det finns ingenting egentligen som menar att de måste vara det. Men det intressanta är det mycket många saker som är intressanta här.
Verkligen.
Att de det är. Är de israelitiska? Är de egyptiska? Men vad de säger, vad är det kungen säger till dem?
När ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid förlossningen, se då efter. Är det en pojke ska ni döda honom, är det en flicka får hon leva.
Varför?
Ja.
Och varför? Tänker, vad är hans resonemang?
Ja, det blir fler, det är ju bara... Jag vet inte, att det är männen är så uppräknade, det är de som är själva stammarna och, eller är det något annat som man tänker, tror du?
Ja, alltså...
Krigarna,
det är de som är hoten, det är de som kan handla.
Ja.
Kvinnor är bara kvinnor. De behöver inte ens räknas.
Nej.
Vad spelar de för roll?
Ja. Vad spelar de för roll? Ja.
Tjejerna liksom.
Men man måste ändå prata med, han vill ändå att barnmorskorna, Shifra och Boa ska vara göra.
Ja, han behöver dem.
Ja, han säger ju inte som till militären. Nej. Gå in där och döda dem.
Inte än, det kommer sen.
Ah, okay.
Men det finns ju en inbyggd kvinnoförakt i hans förtryck. Som är så många makten, liksom tyranner och så vidare. Att han... Och det som är så tycker jag subversivt i den här texten, det är att vad vi kommer se är att han ser männen som ett hot, men de som kommer underminera honom vid varje liksom, vid varje ände här, vid varje del av berättelsen är kvinnor.
Ja, och barn och kvinnor.
Ja, men flickebarn. För det är verkligen ett fokus på hur kvinnorna är de aktiva, de listiga, de som underminerar makten för att de inte syns, för att de inte anses vara ett hot, så är de osynliga för de här männen som faro. Och så han vill att de ska döda alla pojkarna. Och vad händer sen?
Men barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt, utan lät pojkarna leva. Då kallade kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så. De svarade, hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är starka, de har fött innan barnmorskan hinner fram.
Och det här är ju så intressant, för att när han säger, egentligen intressant i den här texten i hebreiskan, så säger han, varför har ni gjort detta, låtit dem leva? Och de spelar ju på hans fördomar. De är inte som andra. De är som djur som bara liksom spottar ut en bebis här och en bebis där, och vi hinner inte fram.
Jättefort. Liksom. Nu kommer den.
Ja, vi hinner aldrig fram. De är redan klart liksom. Och det går inte. Och han bara, jag vet det. De är hemska. De är fruktansvärda, de där israeliterna. Jag vet inte vad jag ska göra. Så att de använder ju hans fördomar för att underminera hans policy. Och Gud belönade, det står, va?
Ja, Gud lät det gå väl för barnmorskorna, och folket växte till och förökade sig kraftigt, Och eftersom barnmorskorna var gudfruktiga lät Gud dem få hem och barn.
Mm. Så det är ju det bästa man kan tänka sig, att de själva blev bortgifta. Och,
ja, fast jag måste ändå säga att hem och barn är det bästa som finns. Ja, tycker jag i alla fall.
Ja.
Älskar de vara hemma och älskar vara mamma.
Ja. Visst, men det är inte det är inte det som måste inte definiera dig som person. Det kan vara en del av din personlighet och så vidare, men
ja, jag fattar vad du menar. Jag
allt var du kan att önska dig, Miriam, med att vara mamma och barn. Du är mamma och hemmafru. Och
det här,
du behöver inte vara verksam i världen.
Nej, men om någon hade sagt det
för,
20 år sedan så hade jag ju aldrig sagt de här två sakerna. Men just nu så känns det väldigt, väldigt sant.
Jo, men varför kan man inte som kvinna tycka om ens liv med ens partner, ens barn och ens hem.
Mm.
Och samtidigt vara en person som bidrar till världen.
Precis.
Vad är
problemet?
Ja.
Det är ingenting.
Vad är motsättningen?
Ja, precis.
Men så ofta så ses personer som inte är så att säga den normativa som ensidiga.
Ja. Och att förut eller inte så länge sedan fick man ju välja också.
Typ,
min mammas generation. Ska du studera eller ska få familj?
Mm.
Ja, och då var hon ju fruktansvärt gammal, 31, då när vi föddes. Men då, för då skulle hon plugga innan. Men nu kan man ju faktiskt göra, nu kan man göra allting när man vill. Man kan plugga innan, man kan plugga efter, man kan få barn tidigt, man kan få barn sent.
Ja. Och hon var ju smart, för hon fick ju båda en graviditet.
Ja.
Så det gick ju snabbare.
Det är jättepraktiskt, ja.
Ja. Som de här israelitiska.
Ja, de också gjorde.
Ja, det är fruktsamma.
Precis, det var det de gjorde. Det var många tvillingar och träningar. Alltså.
Exakt.
Ja. Okej, de fick Gud lät dem få hem och barnet när de var gudfruktiga. Men farao gav denna befallning till hela sitt folk.
Mm. Så nu ska han göra alla till
förövare. Ja, precis. Kasta alla nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva. Aha, till hela sitt folk. Så egyptiska pojkar ska inte heller få leva. Nu ska han döda alla.
Nej, alltså han menar ju såklart israeliterna.
Men han säger ju...
Ja, men han säger till sitt folk, förtryck de där.
Kasta alla nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva.
Han på något sätt... Han behöver inte ens specificera att han inte vill att de kastar i utsidan. Ja. Han menar på något sätt, ja, ni vet vad jag snackar om, va?
Mm.
Visa dem vem som bestämmer. Och att göra alla till förövare är också en viktig del i förtrycket.
Mm.
Att säga att det här är ett hot som gäller dig och gäller dig. Mm. Alla är hotade här av dem. Så ni måste alla bli mördare för att försvara den egyptiska rasen.
Mm.
Så där ser vi ju liksom de här stegen i förtrycket. Att först så börjar det uppifrån med bestämmelser, med beslut. Men det har ändå inte den effekt han önskar.
Mm.
Så han försöker att ta hjälp av vissa barnmorskorna som är där, som ändå liksom har kontakt och har möjlighet att sålla bort pojkarna som är det reella hotet. Men till slut så tar han hjälp av hela folket för att förtrycka, gör dem till medbrottslingar. Så det är mycket i ett enda kapitel, så har vi sett det här enorma skiftet i samhället som leder oss fram till slaveriet.
Och nästa rad här, till kapitel 2 är då: en man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter och hon blev havande och födde en son.
Så här kommer... Varför mår du?
Nej, det var bara en sån här grunt av... jag ser fram emot nästa avsnitt.
Ja, verkligen. För här, det här är också en väldigt klassisk aspekt. Vi kan prata om det nästa gång. Men just, man pratar om master stories. Och hur i många berättelser så byggs upp den här bilden av det är så hemskt, det är så mycket förtryck. Hoppet är helt ute.
Mm.
Men så föds ett barn.
Ja. Ja.
Och på något sätt i varje barn så finns det en hopp om en ny värld.
Det gör det.
Ja.
Det är sant.
Mm.
Ja.
Så sen går det ut för. Men...
Sen går det ut för. Och sen blir det också en korg av papyrusgräs och tätar den med bäck och kära och sätter den ut i vassen med nystrande.
Ja. Så om vi spoilar det här för er så prinsen av Egypten. DreamWorks. Ja. Tack för idag.
Tack för idag.